Här börjar Guvernören, pionjärerna 6, av Vivian Stewart. Inläst av Magnus Schmitz för Jämtas. Kapitel 1. Justin kryssade med erfaren skicklighet in i Sydney Cove. Medan storseglet sänktes och Andrew stod i fören lät han ankaret gå, när kutten kommit inom lämpligt avstånd från Robert Campbells kaj. Ankarplatsen var fridfull med de vanliga handelsfartygen, valfångarna och flodbåtarna lätt gungande i sina förtöjningar den lätta frånlandsvinden. Kolonins fregatt, HMS Porpoise, var emellertid inte där, vilket Andrew kommenterade med lättnad, medan han gick akterut för att hjälpa Justin med seglen. Situationen måste ha förbättrats om guvernören har släppt iväg henne, tror du inte? Justin var helt koncentrerad på arbetet med sin lilla farkost, som han alltid var, och han muttrade någonting likgiltigt, nästan som om han inte hade hört. Men en stund senare när de hade avslutat sina uppgifter krossade han sin styvfars kortlivade illusion. Hon skulle till Kap för att hämta varor just som vi hade seglat. Guvernören hade nog inte mycket att välja på. Han gjorde ett kast mot kajen med sitt vindrufsiga huvud. Men om du vill veta hur det är ställt kan vi rapportera till Mr. Campbell med detsamma, innan han kommer ut till oss. Jag ser att Parramatta ligger inne.
Parramatta?
Ja, Mr. MacArthur skonare, grinade Justin. Med två uniformerade konstaplar patrullerande på däck och skalkade luckor. Ingenting hade undgått pojkens skarpa ögon, tänkte Andrew. Men han frågade förbryllat, vad tror du att det betyder, gosse? Bråk, flinade Justin. Hon är tagen i beslag. Jag hörde någonting om att hennes kapten hade smugglat ombord en rymling och tagit honom med till Otaheite. Polischefen hade letat igenom henne två gånger innan hon fick segla ifrån. Då hittade de ingen, men jag antar att det är bevisat att han var ombord. Han ryckte på axlarna. Jag tar ner jollen. Robert Campbell bekräftade allvarligt hans gissningar när de träffade honom på hans kontor vid kajen 20 minuter senare. Hela Sydney går och håller andan och väntar på att stormen ska bryta ut och luften surrar av vilda rykten, det ena vildare än det andra. Det senaste jag hörde var att Mr. Atkins, auditören, har utfärdat order att arrestera Mr. MacArthur. Francis Oaks ska delge honom den i Parramatta idag. Hamnofficeren gjorde en resignerad gest med sina stora händer. Genom min tjänst har jag naturligtvis blivit inblandad i den här olycksaliga historien. Det började med att jag blev tvungen att ta Parramatta i beslag. Civildomstolen beordrade ägarna att betala böterna och båda två vägrade, fast kaptenen hade erkänt sig skyldig. Campbell berättade om besättningens beslut att gå i land, trots hamnreglementets förbud, och sen tillade han: nu har auditören sammankallat domstolen till imorgon bitti. Jag är också kallad, troligen för att höra anklagelserna mot MacArthur. Om han behagar följa Oaks order och inställa sig, vill säga. Tror ni inte att han gör det, sir? Frågade Andrew med ett tonfall som lät tvivlande i hans egna öron. Det kan han väl ändå inte vägra? Bara Gud själv vet vad han kommer att göra, Captain Hawley, svarade Robert Campbell. Han är mer förslagen och oberäklig än någon annan. Och vem vet mer än John MacArthur om hur han ska vrida och vända lagen till sin egen fördel? Det har han hållit på med i åratal. Tänk bara hur han har plågat hederliga karlar som Will Gore och löjtnant Marshall och den stackars Andrew Thompson med sina befängda, uppdiktade anklagelser och stämningar. Den här kolonin har skadats nog av honom och nu måste guvernören ta strid med honom och kåren, som givetvis stöder honom vad han än hittar på att göra. Om vi kunde befria New South Wales från det där anhanget skulle det bli vår räddning enligt min uppfattning. Min enda farhåga, och den ger mig ingen ro, är vad konsekvenserna skulle kunna bli om vi försöker att misslyckas. Han talade med djup känsla, och Andrew, som alltid hade haft stor respekt för hans omutlighet och driftighet.